Det här är P1, Sveriges Radio.
Omdebatterad lag testas i skarpt läge. Sveriges Television stoppar publicering med hänvisning till spionerilagen.
Samrådde faktiskt med 3 kloka jurister kring detta och jag tycker det kanske visar på komplexiteten.
Intern kritik inför öppen ridå mot Uppdrag granskning från tidigare medarbetare.
Den bilden som serveras tittaren är väldigt förenklad. Den är väldigt, så att säga, driven av att man verkligen vill sätta dit Eriksson.
Snurrande dörrar mellan politik och journalistik. PM Nilsson återvänder till Dagens Industri.
Fler journalister i Sverige borde ibland göra, liksom byta sida och se hur det går till.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Publicister har, redan innan spionerilagen trädde i kraft vid årsskiftet, varnat för att den kommer att sätta strypsnara på svenska medier. Och nu har det hänt. Sveriges Television stoppar för första gången en publicering som kan omfattas av spionerilagen. Enligt lagen kan det bli straffbart att röja uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till NATO, FN, EU eller en annan stat eller mellanfolklig organisation. Ansvarig utgivare på SVT Nyheter, Charlotta Friborg, var den som fattade beslutet. Tonche Persson träffade henne i TV-huset.
Men du har stoppat alltså?
Ja, avstår från det. Ja,
avstår. Och vad består det exakt?
Det var bilder på kartbilder från Ukraina som visar på sårbarhet i den ukrainska energiförsörjningen.
Hur kan en svensk publicist hamna i fängelse för det?
Det är precis det som är så absurt med den nya lagen. Den säger, finns det material som har delats med svensk underrättelse? Finns det risk för att material inte kommer delas med svenska underrättelseenheter om det publiceras i Sverige? Det är därför lagen är så absurd.
Det finns en berömd reklam som säger, plötsligt händer det. Är det här första gången som du har stoppat material med hänvisning till spionlagen?
Ja, det är det.
Alltså, om jag backar bandet lite så ligger jag i sängen en sen kväll innan jag somnar.
Henrik Silver är redaktör för Ukraina Rysslandsdesken på SVT.
Så skannar jag av telegram och Twitter och letar efter nyheter. Och så plötsligt så en av de här telegramtrådarna så dyker upp en bild som ser ut som en militärkarta. Och det står top secret på den.
Topphemliga Pentagon underrättelserapporter om framförallt kriget i Ukraina började cirkulera på Twitter, telegram bland annat. Från en läcka från det amerikanska försvarshögkvarteret.
Och liksom dammsög hela nätet på bilder.
Bilder från Pentagon-läckan.
Bilder från Pentagon-läckan. Och till slut så hade vi då cirka 25 bilder av, vad ska man säga, olika kvalitet när det gäller innehållet.
Henrik Silver ville visa tittarna konkret vad Pentagon-läcka handlar om. Hemliga militära uppgifter och kartor. I det här konkreta fallet handlade det om brister i det ukrainska energisystemet.
Sen lät vi det bero lite, det började rapporteras om den här Pentagon-läckan, men vi såg inga bilder. Och sen morgon så bestämde vi oss, nej men nu sätter vi ihop ett reportage, en online-paketering med de här bilderna. Och vi ville verkligen att, det var så abstrakt allting, vi ville att det skulle bli begripligt och liksom pedagogiskt för de som inte följer kriget, som inte är insatta i militära saker så att säga.
Men de här bilderna från Pentagon-läcka blev het potatis. Ansvarig utgivare Charlotta Friborg beslutade att stoppa bilderna efter samråd med företagets jurister.
Det ska mycket till för att publicister i Sverige ska hamna bakom lås och bom, men man väljer ganska omsorgsfullt publiceringar och tänker till om man riskerar en ganska omfattande juridisk process som är väldigt tidsödande och tar oerhört mycket kraft.
Då, men samrådde du med din chefsjurist eller?
Jag samrådde faktiskt med 3 kloka jurister kring detta, och jag tycker det kanske visar på komplexiteten. De flesta publicister har inte den tillgången till juridisk expertis.
Men var de överens att det är bäst för dig att inte publicera?
Nej, det funkar inte så. Utan jag får en rådgivning som beskriver hur juridiska läget är. Okay. Och beslutet är mitt.
Jo, jag förstår, men de har varit eniga, juristerna, att du inte ska publicera?
Nej, det är inte så de uttrycker sig.
Hur tycker de sig det?
De uttrycker sig i bedömningen att det här materialet skulle kunna vara sånt som omfattas av den nya spionerilagen.
Henrik Silver igen.
Hade den här frågan dykt upp i november eller december före det att lagen trädde i kraft, så hade vi inte tvekat att publicera.
Så man har folk börjat tveka redan?
Ja, folk börjar tveka redan, och det är inte bara vi. Vi ser på de stora mediebolagen, New York Times, vi ser på The Guardian och andra. Ingen har, vad jag har kunnat se, publicerat de här bilderna.
Och hur är det då med svenska medier? Vågade de publicera bilderna på hemliga dokument från Pentagon-läckan? Vi har frågat de största svenska redaktionerna om de stoppat någon publicering med hänvisning till den nya spionerilagen, och samtliga har svarat nej. Tidningarnas telegrambyrå, TT till exempel, valde att illustrera Pentagon-läcka på ett annat sätt än att visa faksimil på hemliga dokument, skriver Viktor Olsson, redaktionschef till medierna. Visserligen har Ny Teknik, Skånska Dagbladet och Realtid publicerat en bild från Pentagon-läckan, men bilden gäller ett dokument som handlar om Sydkorea och inte Ukraina.
Jag tror att vi var så tidiga på att få fram de här bilderna, det är för att vi fokuserar så mycket på kriget och allting runt om det. Det är inte säkert att alla har fått tillgång till samtliga bilder som vi har. Jag tror nog att om de hade hamnat i en publiceringssituation, så hade de nog också pratat med juristerna och tänkt till, inte en eller två, utan 3 gånger. Är det här värt det? Är det här verkligen ett bilder som vi ska ta strid för i domstol? Det kanske finns andra ämnen som är ännu viktigare.
Sist här, Henrik Silver, redaktör på SVT Nyheter. Och nu ska vi dyka ner och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
Det är ingen överdrift att säga att det stormat rejält kring Fox News de senaste veckorna. Förra veckan gick nyhetsbolaget med på förlikning i den uppmärksammade rättstvisten med rösträkningsföretaget Dominion och betalade drygt 8 miljarder dollar till dem. Och den här veckan stod det klart att Tucker Carlson, kanalens största profil, lämnar bolaget. Flera medier har rapporterat att Tucker Carlson fick sparken av ägaren Rupert Murdoch i egen hög person, men det här har inte bekräftats av kanalen. En journalist i Kungsbacka har hotats i sitt hem. Det var en man i 45-årsåldern som trängde sig in i journalistens bostad sent i söndagskväll. Mannen har gripits av polis och misstänks nu för olaga hot och grovt hemfridsbrott. Journalisten jobbar på Kungsbacka-posten, och enligt chefredaktören Sanna Wikström kan hotet vara relaterat till publiceringar som tidningen gjort om den misstänkta mannen. Det här skriver Kungsbacka-posten. Tyska Die Aktuelles chefredaktör Anne Hoffmann får sparken. Det här efter att tidningen på omslaget basunerat ut att de fått en exklusiv intervju med Formel 1-legenden Michael Schumacher, som efter en skidolycka för 10 år sedan inte synts i offentligheten. Men inne i tidningen framkom det att det var en AI-bot som svarat på frågor, så som att den vore Schumacher, något som fick familjen att rasa mot tidningen.
Ett av fjolårets mest uppmärksammade avslöjanden, Uppdrag granskningsreportage om storbolaget Ericssons misstänkta mutor till IS, har hamnat i blåsväder. För en konflikt har brutit ut bland journalisterna bakom det prestigefyllda programmet. I en lång text i nättidskriften Kvartal riktar en av medarbetarna, den prisbelönte ekonomijournalisten Per Agerman, ytterst hård kritik mot reportaget, som han menar vinklats alldeles för hårt.
jag har ju liksom vuxit upp eller vad säger, nästan med Uppdrag granskning. Det är ju liksom en bastion. De borde anses ju vara och säger själva att de är den bästa granskande redaktionen. Och jag har ju själv upplevt som medarbetare tidigare i andra projekt att de är fantastiskt jäkla bra. Och det var ju det som blev den här stora krocken den här gången. Att jag kände att här ser jag liksom avsteg från den här liksom redaktionella policyn. De här självpåtagna reglerna för hur man gör ett äkta och bra Uppdrag granskning.
I början av januari 2022 meddelar Per Agerman sin chef att han inte längre tänker jobba som researcher på Uppdrag gransknings kommande avslöjande.
Efter att ha jobbat då i drygt 3 månader med detta så kände jag att det funkar inte att vara kvar. Den här redaktionen har liksom yttersta kvalitetskravet på sig. Man kan gå hårt på ett bolag eller en person som har gjort fel, men man ska ha på fötterna när man gör det. Och det var det jag kände, att i det här programmet så tog man en genväg helt enkelt.
För att få mobilsystemen att fungera måste montörerna köra runt med mätutrustning. Inget man gör obemärkt i den islamiska staten.
I februari förra året publiceras reportaget. Då får tittarna veta att det har läckt en intern rapport från Ericsson. En rapport som granskar bolagets förehavanden i Irak under den period som delar av landet kontrolleras av Islamiska staten.
Ett 79-sidigt dokument, upprättat och sannolikt förvarat någonstans i den här byggnaden. Ericssons huvudkontor i Kista.
Men nu går alltså Per Agerman till storms mot hur Uppdrag granskning arbetat med reportaget. I en lång text med rubriken UG:s nedtystade visselblåsare, publicerad av nättidskriften Kvartal, berättar han om sitt beslut att hoppa av projektet och att han mejlat sin kritik både till ledningen för Uppdrag granskning och till juryn för Stora journalistpriset dit reportaget var nominerat. Per Agerman menar att problemet med Uppdrag granskningsreportage är att man inte har gått till botten med misstankarna om att Ericsson mutat IS, utan istället gått direkt på eventuella konsekvenser av brottet.
Den bilden som serveras tittaren är väldigt förenklad. Den är väldigt, så att säga, driven av att man verkligen vill sätta dit Ericsson. Man kan kontrollera, så att säga, essensen i publiceringen genom att ställa några enkla frågor. Vet Uppdrag granskning hur mycket pengar som har betalats till IS? Vad finns det för belägg för det? Det vet de inte. Jag vet inte heller det. Alltså det kan ha gått hundratals miljoner till IS eller ingenting. Men vid publiceringen så vet man inte det.
Ja, alltså att vi inte har hörsammat kritiken, det håller jag helt med om. För det handlar ju om att vi inte håller med om kritiken.
Axel Björklund är ansvarig utgivare på Uppdrag granskning och han vänder sig starkt mot beskrivningen av att Per Agermans kritik skulle ha tystats ned.
Det tycker jag är en totalt felaktig beskrivning och faktiskt blir jag rätt personligt irriterad av det, eftersom jag har ägnat ansenlig tid åt att resonera med Per och förstå hans bild och förklara min bild. Och vi har liksom inte lyckats mötas i det, och det blir ju ganska tydligt nu att vi nog har en bit kvar där.
En annan kritik här från Per Agerman är ju att ni, så att säga, frångått era egna principer för hur ni ska jobba, och framförallt att i det här fallet inte ha prövat alternativa hypoteser, utan han menar ju att liksom tidigt bestämt att det är den här vinkeln som ska göras.
Ja, alltså till skillnad sannolikt för alla andra medier, så många andra medier, så har ju vi en djävulens advokat som en funktion i varje projekt. Det har vi ju haft även i den här publiceringen. En person på redaktionen som har i uppdrag att ställa de tuffaste motfrågorna och ifrågasätta bevisläget och så vidare. Så självklart har vi gjort det. Men sen tror jag att det kan höra till saken att vi hade den här rapporten ganska många månader innan Per Agerman kom in i bilden och blev anlitad. Och det som han då uppfattade som var en färdig tes, det kan ju också vara ett grundligt journalistiskt arbete som har tittat på vad är det vi har och vad är det bästa sättet att berätta den historien på, så att säga. Sen kan man ju ha olika uppfattningar om det, men det är ju ganska klart för mig att misstänkta mutor till IS från ett av Sveriges absoluta flaggskepp i Ericsson, det är en oerhört stor angelägenhet för samhället att få reda på.
I reportaget läggs stor vikt vid att Ericssons agerande i Irak kan leda till straff för medhjälp till brott mot mänskligheten. Men enligt Per Agerman blir sådana resonemang rena spekulationer, eftersom man inte vet om något brott begåtts av Ericsson.
Det här är ju inte vilket brott som helst. Det här är alltså lagbokens mest allvarliga brott. Det är alltså folkrättsbrott. Det är alltså i princip utplåning av civilbefolkning, massvåldtäkter. Alltså precis det som IS höll på med. Så att det är ett väldigt allvarligt brott som man då så att säga lägger gentemot det här bolaget. Och det, i min bok så skulle det ju kräva att man hade väldigt bra på fötterna, att man hade en väldigt att säga, grundläggande god juridisk analys, att det var liksom säkerställt med experter inom juridik att det verkligen är så här. Nu så är det ju så då att programmet valde att intervjua två experter, varav den ena då är god vän med producenten av programmet. Och det är ju också ett sånt här avsteg som jag inte förstod, varför skulle man göra så? Och det hade kanske kunnat vara okej då om så att säga alla experter var eniga. Det fanns bara en bild av vad det här var för påföljd, vad det här var för någonting. Men jag som då pratade med ett antal ledande forskare i landet på detta såg snabbt i min research att det var en väldigt splittrad bild. Det här var inte en enkel sak att liksom reda ut. Det är inte lätt att koppla en betalning på gatan i Irak till en bolagsledning i Kista.
Kan man inte förstå att man väljer att dra på liksom det hårdaste vinkeln och IS-kopplingen och det möjliga straffen för ändå ett väldigt stort svenskt börsnoterat bolag?
Ja, absolut, för att man kan dra hårt och ha en hård vinkel, men då ska man också ha på fötterna. Det är ju det som är grejen. Och återigen frågan, hur mycket pengar har betalts till IS?
Ja, men så här, när man har spektakulära anklagelser behöver man spektakulära bevis. Kritiken här går ju ut på att ni inte lagt någon verklig kraft på att hitta de där bevisen.
Ja, vi har ju oerhört goda belägg för det vi påstår.
Axel Björklund igen.
Grundpåståendet handlar om att Ericsson i flera år har skrinlagt en intern utredning som pekar på att man själva misstänker att man kan ha betalat ut mutor till IS. Och vi gör allt vi kan för att spåra de historierna så långt vi kan. Vi talar med personer på plats som har blivit kidnappade av IS och som blivit frisläppta efter samtal mellan IS och Ericsson och Ericssons representanter. Och jag skulle vilja hävda att bevisgrunden är mycket, mycket god. Så jag håller inte med om det.
Jag tänker att hela den här publiceringen som vi har sett nu i kvartal, det finns väldigt många bottnar i den.
Fredrik Laurin var producent och reporter för programmet.
Och det här är komplicerat och svårt för mig att prata om. Men när det gäller sakfrågorna, de två som Agerman lyfter, så har han helt enkelt fel. Det här att frågan om folkrättsbrott, den tycker alla utom Per Agerman är relevant. Det tycker ICIJ som la väldigt mycket resurser på detta. Det tycker Department of Justice som utreder det just nu. Det tycker Rena Devgun som är åklagare i Sverige som har lämnat över det till den sammanfogade IS-utredningen. Det tycker Peter Utterström som vi har intervjuat som är expert på de här frågorna. Det tycker Ericssons egna experter som vi inte visste om men som vi fann senare. De varnar Ericsson exakt för detta. Återigen, det finns många bottnar i det här och orsaken till den här publiceringen. Och jag kan bara bittert konstatera att vi landade i detta istället för att tillsammans fira en viktig publicering om en viktig fråga.
Ja, det är mycket uppgifter här och flera av dem används med lite olika nyanser av båda sidor för att argumentera för att deras version stämmer. En av dem är hur den svenska åklagaren Renan Devgun hanterade den polisanmälan som kom in efter att programmet sänds. Hon la ner utredningen mot Ericsson och sa då till DN att hon inte hade underlag för att påstå att någon på Ericsson hade medverkat till brott. Det här tar Per Agerman som intäkt för sin version. Men hon säger också att hon lägger in uppgifterna om Ericsson i den större, mer generella utredning som pågår i Sverige om IS-brott i Syrien och Irak. Det tar Fredrik Laurin i sin tur som intäkt för sin version.
Om vi säger så här då, just den här bevisfrågan. Kritiken här är ju också att ni som redaktion inte la speciellt mycket krut på att hitta just de där bevisen och gå vidare med det. Utan att ni så att säga tidigt bestämde er för en vinkel. Visar inte på sätt och vis det här att åklagaren inte har de bevis hon behöver? På sätt och vis att det finns en problematik här?
Nej, absolut inte. Journalistik och polisiär verksamhet, utredningsverksamhet, är två helt olika saker. Och det är ett fundament att det är så. Vinkel är någonting som alla artiklar har. Och den här frågan om att pröva det här utifrån Erikssons eget bevismaterial som vi satt på. Det var ett tidigt beslut. Det var oomkullrunkeligt. Det var det vi jobbade mot. Det var det Per Agerman anställdes för. Det var det han briefades på. Och det finns inget problem med den vinkeln. Den är högst relevant.
Vad gäller anklagelserna att Fredrik Laurin valt ut en vän som expert, säger han att diskussionen om det här fördes öppet på redaktionen.
Och vi landade alla i ett enigt beslut. Är en expert på det han ska frågas om, så spelar det ingen roll om han känner någon eller någon annan i redaktionen eller så liknande.
Den andra frågan handlar om den situation där Per Agerman beskriver att du ska liksom ha styrt in dem på vad du vill att de ska säga.
Ja, Per åtog sig att genomföra intervjun. Han är en briljant reporter, jätteduktig, men han har begränsad erfarenhet av att göra tv. Därför vinnlade jag mig som producent att se till att han var trygg med det. Och vi bollade fram och tillbaka, som man alltid gör. Hur man skulle fråga, vad kan de tänka säga? Hur landar det? Vad fortsätter vi med då? Det är inte att diktera, det är att coacha. Och det har Per valt att nu klippa ut delar av och publicera på 13 sidor i kvartal. Det är för mig ofattbart att göra så, och det är ett fruktansvärt svek mot det förtroende som vi hade och som jag förutsätter att jag har med mina kollegor. Jag måste kunna säga knäppa saker. Jag måste kunna säga briljanta saker utan att för den skull få det citerat i efterhand. Och syftet här, det är det centrala. Per Agerman försöker få det till manipulation. Nej, det är inte det. Det är coaching, Per Agerman. Coaching.
Jag tycker att Fredrik kan gå tillbaka till chatthistoriken och läsa hur han coachade, vad han sa. Så kan han återkomma och svara sen igen.
Sist här, Per Agerman. De två experterna svarar även dem i kvartal. Kjell Jönsson skriver där att han, när han accepterade att studera Erikssons internutredning, gjort det med fullständig integritet, alldeles oavsett hans relation till Fredrik Laurin. Sten De Gär skriver att han aldrig påstått att det är styrkt att Eriksson anställda gjort sig skyldiga till medhjälp till brott mot mänskligheten, krigsbrott och folkmord i Irak. Reportrar här var Erik Petersson och Lukas De Vivo. PM Nilsson har gjort många snabba svängningar i karriären det senaste halvåret. Från mångårig redaktör för ledarsidan på Dagens Industri till regeringskansliet som statssekreterare åt Ulf Kristersson, vidare till tankesmedjan Timbro för att nu återigen landa på Dagens Industri. Men det väcker frågan. Är det öppna svängdörrar mellan journalistiken och politiken? Vilka misstag är okej att begå men ändå få komma tillbaka?
PM Nilsson har under många år varit en av de absolut viktigaste opinionsbildarna i området samhälle, näringsliv, företag.
Det här är Peter Fällman, chefredaktör på Dagens Industri. Han är i New York på en kombinerad jobb- och nöjesresa när jag ringer honom. Teckningen är lite svajig över Atlanten, men desto stadigare är Peter Fällmans svar på varför han vill ha tillbaka PM Nilsson till tidningen.
Var otroligt nyttig för vår målgrupp och för läsargrupp, och kommer att kunna göra ännu större nytta nu när han kommer tillbaka, tror jag. Så därför kommer han.
Är det öppna dörrar mellan maktens korridorer och Dagens Industris ledarredaktion?
Absolut inte. För vår del var det en engångshändelse med PM Nilsson. Och det här hände, och då stod vi inför frågan, kommer han att vara, så att säga, på grund av det här diskvalificerad som journalist på Dagens Industri för all framtid? Och det tycker inte jag är rimligt, och då tycker inte jag heller att man kan riktigt resonera som om det stod han och svängde över. Utan det här är en engångshändelse.
Så du tvekade inte så mycket heller kanske när du ville värva tillbaka honom?
Ja, men det var ju lite kinkigare. Där var vi tvungna att tänka efter lite mera. Hur och på vilket sätt och sådär.
Den mångåriga journalisten PM Nilsson har varit politisk chefredaktör på Expressen, drivit opinionssajten Newsmill och under nästan 10 års tid var han politisk redaktör på Dagens Industri. Men så i oktober i fjol gick han över till den berömda andra sidan när han fick jobb som statssekreterare åt Ulf Kristersson på regeringskansliet. Men i januari i år kom det fram att han tjuvfiskat ål i Blekinge skärgård 2021 och han ska ha ljugit för både polisen och Havs- och vattenmyndigheten när han togs på bar gärning. Tjuvfisket ledde till böter men också till att karriären i regeringskansliet fick ett abrupt slut efter bara 3 månader. Uppmärksamheten i media om tjuvfisket gjorde att PM Nilsson själv valde att lämna uppdraget i slutet av januari.
Tar man det här misstaget först så det är klart det är inte bra. Men om man kan bli partiledare i ett riksdagsparti i Sverige trots att man har skallat någon 2 gånger och blivit döpt för det, så borde man kunna bli journalist på det om man fiskat ål. Man ska kunna begå misstag. Helst inte samma misstag flera gånger, men alla gör vi misstag och framförallt de som gör någonting gör misstag.
Just nu jobbar PM Nilsson på tankesmedjan Timbro men tillträder sin tjänst på Dagens Industri den 1 september. Och det var nyhetssajten Alltinget som var först med att berätta om återrekryteringen efter att karensnämnden fattat beslut i frågan. Dit måste alla tidigare statsråd och statssekreterare som byter jobb meddela sin nya tjänst. Och de kontrollerar så att uppdrag inte ger otillbörliga fördelar och ska försäkras så att allmänhetens förtroende för staten inte skadas. Klart är att PM Nilsson inte kommer vara politisk redaktör längre utan har en annan roll som fördjupande ledarskribent. Och det finns ämnen som han inte kan skriva om längre, säger Peter Fällman. Sånt som rör hans forna närmaste kollega, statsministern.
Han kommer ju att ha ett eget format och fokusera på frågor och områden som han är väldigt duktig på och som är väldigt viktiga, som hållbarhet, säkerhet, Sveriges roll i världen och i det globala sammanhanget och hur det påverkar Sverige. Så att säga, man skulle kunna säga i princip kommer han att kunna skriva om alla områden utom inrikespolitik i Sverige just nu.
Men jag tänker att sådana där ämnen som ekonomi och hållbarhet och säkerhet är ju ämnen som i allra högsta grad berör inrikespolitik.
Framförallt ska han inte utvärdera Ulf Kristerssons insats och kanske regeringens insats som regering. Här gäller det ju att vi använder vårt omdöme och att han inte, så att säga, hans uppgift är inte att utvärdera regeringen och statsministern.
Att det ska vara armlängds avstånd mellan makten och journalistiken är en truism och grundläggande princip. Och journalister som gör ett sidbyte brukar inte ha någon returbiljett tillbaka till nyhetsredaktionerna. Men Peter Fällman ser det på ett annat sätt.
Fler journalister i Sverige borde ibland göra, liksom byta sida och se hur det går till ibland från insidan i den värld man granskar. Då kanske vi ska ha lite ödmjukare inställning till saker och ting ibland och framförallt ha lite större kunskap.
Men han ska ju ändå inte skriva om regeringen och statsministerns beslut. Så vad gör det då för någon skillnad ifall han har varit på andra sidan? Han kan ju inte använda sig av de erfarenheterna nu när han kommer tillbaka till DI ändå.
Nej, men kanske han förstå en beslutsprocess bättre, förstå vilka frågor en statsapparat måste liksom gå igenom när lagar eller beslut fattas och ha en större förståelse för processen. Det tror jag alltid är bara bra.
Sist här hörde vi Peter Fällman, chefredaktör på Dagens Industri. PM Nilsson avböjer att medverka i en intervju nu, men säger att han gärna pratar om sin DI-comeback när han väl börjar. Och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, Erik Petersson var producent och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla mediernasnabla@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.